Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du kommer ju aldrig höra om den som tog, alltså som bara hade en average avkastning, en genomsnittlig avkastning över tid, utan du lär sig om de här extremexemplen. Mm. Och det ger oss en skev uppfattning av hur svårt det faktiskt är att lyckas bra med investeringar över tid.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt, och jag har en bok i min hand den här veckan som heter Pengars psykologi. Tidlösa lärdomar om förmögenhet, girighet och lycka. Det är Morgan Housel som har skrivit boken från början, men jag har med mig Ludvig Rosenstam Åhman som är bokens översättare. Eller hur?
Mm, det stämmer. Tack för att jag fick komma hit.
Välkommen igen ska jag säga. Du var ju med i, vad var det nu, avsnitt 152.
Precis.
Vi pratade aktier.
Precis, min förra bok där 101 tankar om aktier.
Vi kan börja med att du får presentera dig först då, sen kan vi prata om din koppling till den här boken.
Mm. Precis, så Ludvig Rosenstam Åhman då, investeringsspecialist på Danske Bank, jobbar framförallt med att kommunicera vår marknadssyn till rådgivare och kunder. Men sen så skriver jag en del också om mera investeringsteori och investeringspsykologi på LinkedIn bland annat då. Så det är det jag gör.
Du står som översättare. Berätta, hur har det här gått till?
Ja, alltså dels så just Morgan Housel är en person som jag har följt i nästan 10 år. Han har skrivit i 10-15 år nu och har väldigt många följare. Har skrivit för olika, en sajt som heter Motley Fool. Men det är mer en typ av blogginlägg som han har skrivit då. Och fått väldigt många följare. Och så skrev han en artikel, jag tror det var sommaren 2018, som hette då The Psychology of Money. Som har fått över 1 miljon som har läst den artikeln då. Så, och sen så gick han ut med det sommaren efter, tror jag det var. Att han skulle skriva en bok på samma tema och helt enkelt. Men i alla fall, så jag hade förbeställt boken så att den kom till min Kindle då den 8 september när den kom ut. Och sen har jag ett nyhetsbrev som jag skickar ut varje månad där jag brukar ha med ett boktips. Så då skrev jag om den i det här nyhetsbrevet. Och så var det så att min bokförläggare som prenumererar på det hörde av sig efteråt och frågade om jag ville skriva en svensk översättning av den här. Och det var ju verkligen en sak som jag inte kunde tacka nej till med tanke på att jag följt honom och inspirerats av honom.
Ja, kul! His pitch, vad skulle du säga att boken handlar om?
Ja, alltså pengars psykologi, det bygger faktiskt på ett föredrag som en känd investerare har haft, Charlie Munger, det är alltså Warren Buffetts kompanjon. Men han hade ett föredrag som hette The Psychology of Human Misjudgment. Så jag bara vet att han tog själva titeln, så The Psychology of Money, därifrån. Det är väl lite av en parentes, men vad den bygger på, det är ju att vara bra på pengar handlar mer om hur du beter dig än om att vara, duktig på siffror eller matte. Det är hela hans, han vill utforska den mänskliga sidan av pengar och av investeringar. Så det bygger på hela The Psychology of Money, eller pengars psykologi.
Och vad menar han då med det, med att det handlar mer om beteende?
Så han menar att det bygger inte så mycket på vad du kan, utan det bygger snarare på hur du agerar i olika situationer. Och alla människor har ju olika typer av kognitiva biaser eller tankefel då, att vi tenderar att göra misstag, och särskilt inom situationer där det är mycket stress och det är mycket osäkerhet, och det, alltså aktiemarknaden och pengar är ju ett sånt område, så då tenderar vi att göra olika typer av misstag.
Mm.
Så det är mycket det han studerar, och han skriver om det på ett ganska enkelt sätt, och han tar olika exempel, han tar olika berättelser så, mm. och kopplar det. Så.
Ja, men precis, så det är ju spännande. Jag läste det här med exemplet med de som kanske inte tjänar så mycket pengar men ändå beter sig rätt och har liksom rutiner hur man spenderar. Och,
mm.
och de kan i slutändan bli rikare då än den som tjänar massor med pengar eller har den bästa utbildning. Det är väl hans poäng mycket.
Ja, exakt. För det där bygger på något som kallas för aktivitetsbias också. Just det här att vi tror att vi ska uppnå mer genom att agera. Men det visar sig ofta på börsen då att du uppnår mer genom att inte göra så mycket.
Mm.
Och det är det som är någon typ av paradox. Men om du har en väldigt bra utbildning och du har lärt dig alla typer av teorier och allting, har ett väldigt bra så här matematiskt sinne och kan räkna på olika värderingar och sådär, så kan du kanske ha en tendens att du vill gärna göra någonting, för du tror att genom den här kunskapen så kan jag skapa extra avkastning.
Mm.
Men det som visar sig fungera, det är Warren Buffett ett tydligt exempel på det, ofta att göra det enkelt och sen göra det så länge som möjligt, för då får den här ränta-på-ränta-effekten som ger resultat över tid.
Ja, för jag känner ju exempelvis de som så här, vet, investerar i någon typ av aktie eller vad de nu, och sen så, här, från vecka till vecka, ja, det gick upp, och så, nu jäklar, det som händer grejer. Följer som en berg-dalbana.
Mm.
Och det verkar ju så här, ofrånkomligt att det folk beter sig så.
Mm. Ja, och det där är ju någonting som han skriver om också, just att historien den kan förändras, eller saker kan förändras. Det är olika saker som kan vara heta vid olika tidsperioder. Vi hade kanske tulpanlökar då på, vad hade vi det på 1600-talet, eller Söderhavsbubblan var nog på där någonstans. Men det är olika, de här bubblorna som kommer över tid. Men däremot det som är konstant är ju människan. Så den här girigheten och flockbeteendet, alltså girighet, vi har ju någon tendens där att vi aldrig är riktigt nöjda, vi vill alltid ha lite mer, och det kanske är positivt i och för sig, för det har ändå tagit oss dit vi är idag, just den här strävan att ha det bättre hela tiden.
Mm.
Och sen det här då flockbeteendet, vi vill ju inte, alltså vi vill ju uppnå den här statusen gärna. Status har väl varit en positiv sak för det har hjälpt oss för att få mat och kanske hjälpt oss att med och föröka oss och hela den där biten. Så rent historiskt så har det varit något positivt, men nu är det ju väldigt svårt för oss då att se grannen bli rik och missa tåget. Det där ser man ju om igen.
Ja, det är en sak som han nämner. Morgan säger bland annat att när något väl har gått upp och du ser det, då är det ändå för sent egentligen. Att det är ju innan, alltså de som gör riktigt bra investeringar. Vad säger du om det? Håller du med? Ja, nu nickar.
Mm. Ja, men det bygger ju någonstans på det. Ofta så kanske, ja, delvis så, bara som någon typ av grundtanke det du sa tidigare, just det att man följer aktiekurser hela tiden. Det bästa är ju att du har någon grundidé om varför det du köper ska gå upp, så att det inte bara handlar om att aktiekursen ska röra sig åt något håll, utan snarare att värdet ska röra sig åt ett håll. Det behöver inte alltid vara samma sak. Du kan alltså ha en aktie som har ett inneboende värde som är en sak, men sen så kan aktiekursen röra sig mycket mer än det, och det kan ju bero på att det finns en bra story kring bolaget för tillfället som gör att det går upp mycket. Så man behöver någonstans göra sin egen analys, fundera över vad ett bolag eller vad en tillgång kan tänkas vara värd, och sen då köpa på de premisserna. Och sen så kan det vara bra då om det finns någon story kring det som det ju såklart finns kring bitcoin just nu då, alltså just det här att centralbanker trycker mycket pengar, de ökar penningmängden och då tycker man att man inflaterar valutor och då är bitcoin något som står utanför det här och på så sätt kan man bevara ett värde i det. Så visst, där har man ju hittat en story, men ju senare man hakar på en sån här trend, alltså ju fler och fler som kommer in i det, desto hetare det blir, desto fler är det ju som köper och ofta så är det väl kanske där på toppen någonstans som de flesta kommer in och det finns väldigt många exempel på det i historien då, att det är många som lyckas komma in någonstans på toppen och sen är man med en bit på vägen ner och sen säljer man och sen hakar man på nästa trend och så blir det att man man köper på toppen, säljer på botten och förr eller senare är man ju punk då, som jag vet att Carl Richard brukar säga.
Om man tar aktier överlag, så alla som håller på köper och säljer, alla kan ju inte tjäna på det. Men man hör ju mest om de som tjänar på det. Ja. I alla fall det är de historierna som folk berättar. Mm. Det är nästan som kasinon, det är inte någon som kanske berättar när de har torskat.
Ja, exakt. Och det här är något som han skriver om också, just det här med att det är något som kallas för survivorship bias eller överlevande bias då. Och det handlar om att man bara ser de som har lyckats, men man ser inte de som har misslyckats. Så han skriver det att på första sidan av Forbes magazine kommer du inte se investerare som fattade bra beslut men hade otur med utfallet. Men däremot så kommer du se investerare som tog jättestora risker och sen råkade ha tur med utfallet. Mm. Sen så är det inte så att alla som är på Forbes lista över de mest förmögna har haft tur med utfallet, men tur har varit en ingrediens. Så det är väldigt svårt att dra alltså slutsatser av det som du själv kan ha nytta av. För det är svårt att replikera någonting om du inte vet hur stor del av det som var skicklighet och hur stor del av det som var tur. Så ja, och med just det här fenomenet då, survivorship bias, det är ju, du kommer ju aldrig höra om den som tog, alltså som bara hade en average avkastning, en genomsnittlig avkastning över tid, utan du läser ju om de här extremexemplen. Mm. Och det ger oss en skev uppfattning av hur svårt det faktiskt är att lyckas bra med investeringar över tid.
Han pratar ju om allt möjligt sådär, men vad skulle du säga? Vad finns det för vanliga tankefel? Det här var ju ett. Har du några andra som tycker det är spännande?
Ja. Vi var inne på det lite tidigare, men en sak som man skriver om också är recency bias då, eller närtidsbias som det heter. Och det bygger egentligen på att vi tror att det som har hänt i närtid ska fortsätta. Så om börsen har gått upp kraftigt, då tror vi att den ska fortsätta uppåt. Om den har gått ner kraftigt, så tror vi att den ska fortsätta neråt. Där kan man ju tänka sig coronakrisen då i februari-mars där förra året. Det var få när vi var runt den 20 mars innan börsen vände. Det var väldigt få som tänkte sig att börsen skulle stiga mer. Det var ju mera prat om att den skulle fortsätta neråt, för de allra flesta i alla fall. Så det där är en sak, och han skriver om det i ett längre perspektiv också, för det är inte bara det här att vi fokuserar på det som har hänt just i den här tiden, utan det kan också vara så att vi färgas av den tid vi har vuxit upp under. Så han tar exemplet att om du har vuxit upp på 50-talet i USA, så mellan 50- och 70-talet, då gick börsen sidledes. Men om du växte upp på 70-talet, så mellan 70- och 90-talet, så steg börsen, den gick upp med 10 gånger. Och då färgas man så mycket av det. Så den som växte upp med att börsen alltid går uppåt i princip, den kommer ha en större tendens att investera i aktier under senare delen av livet. Medan den som växte upp med att börsen inte gav någon avkastning har mindre tendens att investera i aktier senare i livet. Och det där kan man ju också se, om man kollar nu på de flesta som kanske är nya på börsen idag, så som har kommit in efter finanskrisen, kanske efter 2009, de har ju inte kanske varit med om den här längre nedgången på 2 år eller sådär, utan man har varit med om att börsen har gått ner i kanske några månader och sen så har den vänt igen. Så det är mycket fokus på det här nu, att man ska köpa dipparna som man kallar det. Alltså när börsen dippar ner, så ska man köpa för den kommer vända igen. Men det där är inte säkert. Det behöver inte alltid vara så. Som exemplet är då, alltså 50-70, då hade vi en period där börsen gick sidledes under 20 år. Då är det ju index i och för sig. Man kan ju plocka upp bolagen möjligtvis då som går bättre än index, men då ska du ändå göra det från en nivå där indexet går ganska lågt, så då är det att hitta de där vinnarna i så fall.
Det är ju lite samma sak med, jag menar, de som har vuxit upp när lägenhetspriserna bara stigit. Och så, då går man och tänker att det kommer fortsätta.
Ja, precis. Och det, så har det väl varit för många i Stockholm också de senaste åren. Men sen så har det ju inte varit så... Ja, det var i alla fall en period här mellan, säg, 2015 till 2020 där man faktiskt inte gjorde så bra affärer, inte allihopa i alla fall. Men det där är ju också en sak som finns, att bostadspriserna ska alltid gå upp, och då är det väldigt enkelt för människor att ta mycket hävstång, alltså att man tar stora bolån, och det har ju också varit en tendens att man kanske har velat köpa flera lägenheter i spekulationssyfte och så.
Mm.
Och får man den här tendensen, och det var ju själva bakgrunden till finanskrisen också i USA, att det var väldigt mycket spekulation just på bomarknaden, för hela tankegångarna kring amerikanska bostadsmarknaden var att den aldrig kan gå ner. Så när tillräckligt många tror det och det blir tillräckligt många som spekulerar, det var ju det här i The Big Short, den där filmen som bygger på en bok av Michael Lewis, och så är de nere i Vegas, tror jag, och de pratar ju med en, ja, det är en del i filmen där de pratar med en strippa, och hon nämnde vid något tillfälle att hon har en lägenhet som hon hyr ut, och så frågar han hur kunde du låna till den? Ja, det är någonting i stil med att han frågar då, och så säger hon att ja, det är inte en lägenhet, ja, det är fem stycken.
Mm.
Och det här var alltså en tendens då att det var, man kunde låna väldigt enkelt, man köpte på sig fler och fler lägenheter, och till slut så tar det ju stopp någonstans.
Men så att det man ska komma ihåg här är att vi har den tendensen att utgå ifrån att så som det har hållit på kommer fortsätta.
Mm, exakt, och att då inte ta för höga risker, det är väl egentligen det man alltid ska tänka, att bara för att saker har varit på ett visst sätt historiskt så det gäller ändå att ha lite is i magen och inte ta mer och mer risk, för det är också det man ser då, att ju längre någonting går upp, så ju mer och mer är det som tar mer och mer risk då.
Vi kan ju ta en sån här, han pratar ju mycket om det här ränta på ränta-effekten, som är liksom en klassiker, eller liksom det här långsiktiga effekt, eller sättet att spara på, som är någonstans det bästa som man hela tiden säger. Spara långsiktigt, ränta på ränta. Men samtidigt så är det ju, finns det ju andra sätt, det är som att tjäna pengar, och folk är väldigt sugna på att investera i rätt aktier. Att det finns en, jag upplever att det finns en dragningskraft till det här mycket mer snabba. Man vill slå index, och man vill göra liksom mer pengar. Det är ju så trist att spara långsiktigt.
Mm.
Vad säger du om den liksom dragkampen?
Ja, den finns ju där hela tiden. Och det här med att man vill ha snabba pengar, det är ju som sagt det här med girighet och flockbeteende, det finns inom oss, och det är väldigt svårt att komma ifrån det där. Men jag tycker han tar ett väldigt bra exempel i boken, och det är ju Warren Buffett då. Att han skriver att 81,5 av Warren Buffetts 84,5 miljarder dollar i förmögenhet skapades efter hans 65:e födelsedag.
Mm.
Och jag vet att hans förmögenhet idag är 100 miljarder. Så bara sedan han skrev boken har han stigit med 20% till då. Så idag är det snarare då 97 av 100 som skapades efter hans 65:e födelsedag. Men i alla fall, och man kopplar ju då ofta Warren Buffetts förmögenhet till hans förmåga som investerare, och det är en del förklaring då, för han har skapat en avkastning på 22% per år, vilket är en väldigt bra avkastning. Men det är ju inte den stora förklaringen, utan den stora förklaringen är tid. Och han ger ett tankeexempel här då, för han har alltså låtit pengarna växa i ungefär 75 år. Han har började investera i tonåren och investerat idag tills han är 90. Men själva exemplet han tar är att om han istället hade ägnat tiden fram till 30 års ålder på att kanske studera och resa jorden runt istället, och säga att han då hade haft 25 000 dollar i 30 års ålder istället, och så hade han fortfarande fått samma fina avkastning på 22% per år, men så hade han gjort som de flesta andra, han hade gått i pension vid 60 års åldern och börjat spela golf och umgås med barnbarn istället. Och då är frågan vad hans förmögenhet hade varit då, och då visade sig att den hade varit 11,9 miljoner dollar. Så 11,9 miljoner istället för 84,5 miljarder dollar.
Mm.
Och idag då 100 miljarder dollar. Och ja, det visar ju på den här kraften i ränta på ränta-effekten över tid. Och ja, orsaken till varför man tar honom som ett exempel, nu är han ett extremt exempel, men det är ju för att han är en av de mest förmögna i världen, och han har gjort det på investeringar. Så det är ganska tacksamt att ta han som ett exempel och visa på kraften i att faktiskt bara köpa något och behålla det över tid.
Mm. Och, ja, precis. Ja, men just det där med tid, det är ju intressant. Det är egentligen att man ska se det långsiktigt över tid. Men vad skulle du rekommendera någon som ska börja spara? Alltså hur långt tid pratar vi?
Ja, alltså man brukar ändå säga någonstans att 10-15 år kan du undvara pengarna så länge, då kan du ta hög risk, vilket innebär att du kanske har 100% i aktier då. För saken är den att ju kortare tidsperiod desto mer kan hända, och pengar som du behöver ha till något, de ska du gärna ha antingen på ett sparkonto eller att du har mera då räntebärande tillgångar i din portfölj, så att du kanske har olika typer av obligationer med olika löptid. De ger ingen bra avkastning i år i och med att vi har så pass låga räntor. Centralbankerna håller räntorna låga för att stimulera ekonomin och sådär. Men då får man helt enkelt ta det, så man får tappa lite avkastning för att ha den där tryggheten istället. Så, men 10 år uppåt, ja, då kan man ta mycket risk i sitt sparande. Alltså
men i alla fall just tid, man ska tänka, det handlar inte om att man ska se så här, nu ska det här stiga värde här under mars-april.
Nej, och jag menar, det skulle ju absolut, det finns de som har lyckats med daytrading, det finns det ju många exempel på såklart, men oddsen är emot det.
Hur vanligt är det?
Man brukar prata om något 1% kanske som lyckas med daytrading av alla som försöker.
Aha, precis. Det är som en elitidrottare.
Typ. Ja, alltså det gör ju, dels så ska du ju helst sitta då framför skärmarna hela dagarna så länge börsen är öppen. Och sen så ska du ju utöver det gärna vara påläst. Så det kan ju ta flera år innan du har byggt upp kompetens. Sen så är det väl kanske bra att du gör det då medan du håller på, för det är ett bra sätt att bygga upp kompetens genom att testa i praktiken. Men, och sen så ska du ska ha egenskaper som passar för det där. Du ska ju ha en typ av disciplin då som gör att du, när det är som stressigast på börsen, då ska du ju inte agera känslobaserat. Och det kräver ju väldigt mycket av dig från person, så det är ju fortfarande, om man ska göra den där kopplingen till en elitidrottare, så ska du ju ha en fallenhet för det också. Så det räcker nog inte bara med att du lägger ner tiden. Om jag ser till mig själv så skulle jag inte... Jag tror inte... Jag har ganska mycket tålamod och disciplin på lång sikt. Men däremot det här snabba svängningarna upp och ner och sitta där när det väl händer, att då agera disciplinerat, det där är svårt. Alltså.
Jag kan tänka mig att du som är liksom inne med ditt jobb inne i branschen och håller på med den här tiden, du måste ju vara med om tillfällen när du sneglar på några aktier som så, jäklar, där flög de upp. Du måste bli sugen. Där borde jag ju ha varit med. Liksom.
Men sen har jag sett så mycket olika exempel på det här med, jag brukar dra exempel på olika fonder där man kan se att det är så vanligt då att när det är någonting som är hett så visar det sig att de flesta kommer komma in på toppen någonstans, och sen så ser man då att de flesta uttagen de görs på vägen ner. Så även om någonting känns hett för stunden, så det är ingenting som jag känner mig så här jättesugen på att hänga med på. Jag är väldigt inne på det här med ränta på ränta-effekten, och jag har också en livsstil som jag har byggt upp på ett sätt att jag har det jag behöver. För mig är det inte, det finns inget självändamål i att bygga den där jättestora förmögenheten. Det handlar mer om att ha friheten att välja vad jag vill göra. Och det kan du ju uppnå på olika sätt. Och det där är något som Morgan skriver väldigt bra om också.
Ja, men verkligen. Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Dels tycker jag han är inne på det här med, du nämnde det förut, status. Och det är väldigt intressant det här med att man, väldigt många människor, stora majoriteten i alla fall, man lägger ju ner pengar på någonting som handlar om status eller handlar om prylar eller saker, att man konsumerar en ganska stor del av sina pengar helt enkelt.
Och då gör du det oftast för någon annan också. Du gör det kanske inte för dig själv. Alltså just de här statusprylarna, de köper man oftast för att visa upp något för någon annan. Och det handlar ju snarare då om att se till vad man själv vill spendera pengar på. För det är klart att man ska spendera pengar, men det gäller ju att man får du ska ju få samma värde tillbaka. personligen då. Och om man då känner att det är värt att lägga de där pengarna på en statusbryd för att man själv får ut något av det, så är det ju en sak. Men om du hela tiden jagar mer och mer pengar för att hänga med i det här statusjakten, det är ju ett spel som du aldrig kommer vinna, utan det blir bara att du måste hela tiden öka och öka din inkomst för att du kan köpa finare och finare prylar. Och ja, för varje gång du ger upp, alltså du köper någonting och för att upprätthålla din livsstil, för varje gång du gör det så kommer du också ge bort lite av din frihet, för du kommer hela tiden behöva mer och mer pengar för att upprätthålla den här livsstilen. Mm. Så det handlar ju någonstans om att fokusera mycket på vad som är viktigt för en själv och sen investera pengar på de sakerna.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, det är någon formulering sådär om han beskriver att den som har till exempel en, ja men säg en Porsche och som har ett dyrt hus och hej och hå. Den, jag tänkte han drar jämförelse med någon som är förmögen eller någon som är...
Ja, han pratar om det här med förmögenhet och rik.
Ja, men alltså, precis. Ja,
så han menar ju då att vara förmögen, det är att ha $1,000,000. Medan att vara rik, det är att spendera $1,000,000.
Ja, precis. Och då kanske man har den här Porschen och bilen. Och man kanske till och med har stora lån på det.
Exakt.
Det ser man ju inte, den som kör en Porsche, om den har lån eller inte.
Precis.
Medan någon som är förmögen, den har cash, $1,000,000. Mm. Eller ja, som exempel.
Ja. Och det är det som han då menar är något av en paradox här också. Att förmögenhet är sakerna du inte ser. För, och det är just det här. För att när de flesta som säger att de vill ha en miljon, det de menar är då att de egentligen vill spendera $1,000,000.
Mm.
Och för världen är då full av människor som lever sparsamt men som egentligen är förmögna, och också full av människor som ser rika ut men som egentligen lever på gränsen. Och så när man tänker på förmögna personer så tänker man ju oftast på dyra prylar, men det är inte det som är en förmögenhet, utan förmögenheten är just de här sakerna som du inte ser. Och då blir det ganska svårt att, ja, det är svårt att följa någonting som du inte ser, det är alltså svårt att efterlikna det. Och ja, för om du ser de här fina prylarna och tänker att ja, det här är en förmögenhet, ja, det enda som du vet om den personen, det är att den har mindre pengar idag än vad den hade innan de köpte de här prylarna. Det är det enda du kan säga, och antingen om den då har köpt det med egna pengar eller om den har lånat det. Och jag tycker han drar ett bra exempel här, just det här med att, alltså det här tankesättet är ju inte så vanligt. Så han tar exemplet att sångaren Rihanna då höll på att gå i konkurs, och då skulle hon stämma hennes finansiella rådgivare, och då svarade han rådgivaren då att ja, var det verkligen nödvändigt att berätta för henne att om du spenderar dina pengar på prylar så kommer du ha en massa prylar med inga pengar. Men ja, det är svårt det där.
Ja, men det är intressant det där med också att man faktiskt, det ligger någonting i det, att man, de som en riktig förmögenhet då, som exempelvis sitter på ett konto, de ser man ju inte.
Nej.
Om jag möter någon på stan, utan man tänker på den dyra bilen eller i första hand då.
Precis, och det som han är inne på mycket också, det är ju att han menar att den högsta utdelningen som pengar ger, det är frihet. Så friheten att göra vad du vill, när du vill och med vem du vill, det är alltså den högsta utdelningen som pengar kan ge. Och om man ska sträva efter det så bygger det ju någonstans på att du håller nere dina kostnader, så du har en marginal mellan dina kostnader och det du tjänar. Och sen gärna då att du sparar mellan skillnaden så att du hela tiden kan bygga på ett kapital som också kan generera mera inkomster.
Mm.
Och det är ju det sättet man blir förmögen.
Men jag är också lite kluven till det där med frihet. Eller jag kan ju hålla med om att man klarar, alltså en frihet kan också att man kan styra mer av sin tid. Samtidigt tänker jag så här, jag tror att det är lätt att tänka så här, men tänk om jag har så mycket pengar så jag inte behöver jobba. Samtidigt tror jag att man mår inte bra om du inte har någonting att göra. Vi älskar ju rutiner också. Alltså, jag tror inte på det där med att man säger, nu ska jag inte göra något på dagen, jag ska ligga och sova. Eller, förstår du vad jag menar? Så att det där med frihet kan jag också så här, undra vad är egentligen den optimala friheten.
Mm. Och det där är ju ett fenomen just med FIRE, är någonting som man pratar om, alltså Financial Independence Retire Early. Alltså det är ganska många då som gärna sparar upp så mycket som möjligt för att kunna gå i pension tidigt, så att man ska slippa jobba. Men det är ju inte det bygger på riktigt, utan det där är ju något som är viktigt för oss, att känna ett syfte. Så man behöver ju fortfarande, när man har uppnått den här finansiella friheten då, ha någon typ av syfte. Sen vad det är väl det som är grejen då, att du själv kan bestämma vad det här syftet ska vara istället för att du tvingas göra någonting som du kanske inte är så intresserad av. Men jag håller absolut med om det där, att även, alltså det här ska ju vara ett hjälpmedel för dig att kunna syssla mer med grejer som du verkligen brinner för. Men du måste fortfarande ha det där, och du måste ju fortfarande utmana dig själv. Mm. Du kan inte bara sätta dig ner och kolla på Netflix hela dagarna. Det därför det inte.
Efter några veckor blir det trist.
Ja.
Nej, men och jag tänker, det är samma sak som att vi säger då, om du ska säga, nu jäklar ska jag optimera, jag ska börja äta nudlar och inte spendera någonting. Spara allt så att när jag fyller en viss ålder så har jag. Och då är det också så här, men vad är det för liv? Liksom. Mm. Alltså att pressa sig själv till noll utgifter för att sen ska man se man en så här tipping point och då ska jag bli lycklig. Eller, mm. Alltså, nu drar jag till sin extrem, men du förstår vad jag menar. Mm.
Men sen bygger det ju mycket på hur man är som person också. Är man någon som tycker om att göra saker som inte kostar så mycket och man inte är så intresserad av att äta dyra middagar och sådär, så kan det absolut funka. Men någonting, så jag är egentligen inget emot det här, jag är smålänning i grunden, så jag är ingenting emot att hålla ner kostnaderna och njuta av det som inte kostar så mycket. Men något som kan vara värt att ha med sig, alltså om man nu är inne på det här FIRE-tänket då, och vi gör det i väldigt ung ålder, det är ju något som man skriver om, som också är en sån här ett tankefel då, och det är The End of History Illusion, eller illusionen om historiens slut. Och det handlar om då att vi antar att vi inte kommer förändras så mycket i framtiden som vi har gjort historiskt. Och de gjorde en studie på det här 2013, vet jag, där man frågade då, ja, det visade sig att man var villig att betala 51% mer för att se sitt favoritband idag om 10 år än att se sitt favoritband för 10 år sedan idag. Tanken är då att man förstår inte hur mycket man har förändrats. Så du vill inte se ditt favoritband för 10 år sedan idag, men du antar att du kommer vilja se ditt favoritband om 10 år.
Mm.
Alltså favoritbandet idag om 10 år. Så du tror att dina preferenser som du hade förr, de har förändrats, det tydligt. Men du tror inte att det kommer hända lika mycket när man kollar framåt. Och det här stämde för olika åldersgrupper också. Sen ska man väl tänka sig att ju äldre man blir, desto mer kanske man har satt sig i vad man tycker om och sådär. Men och det som hans poäng är här då, är att vi förändras mer än vad vi tror. Så han tycker inte att man ska gå till extremerna, som ditt exempel då med att man lever på kanske 7000 i månaden och man käkar nudlar hela dagarna och man trivs väldigt bra med det idag. Men det är inte säkert att du kommer göra det om 10 år, för vi förändras mer än vad vi tror. Så det kan vara en bra sak att ta med sig också. Just det där att det som du, de målsättningarna, de intressena och det som du har idag, det är inte helt säkert att det kommer vara så om 10 år. Så just det här att därför ska du försöka ha en balans så att du inte går till extremerna i någonting. Så du ska inte ha det här livet där du måste jobba så mycket som möjligt för att ha de här statusprylarna. Alltså idag kanske du kan vara nöjd med att jobba 80 timmar i veckan för att leva upp den här livsstilen. Men det kan komma en tid då du inte vill göra det, och då kan du inte ha en livsstil som är så pass, kräver så pass mycket pengar att du inte kan hantera den sen när du vill kanske gå ner i arbetstid. Mm. Och samma sak på andra hållet, så det är någonstans så gäller det att hitta en balans då.
Tänka rimligt är det i boken. Mm. Att försöka mellanvägen, och det återkommer väl ofta till att det är ofta den bästa mellanmjölk.
Mm. Det känns ju ganska tråkigt där man ofta, ofta uppnår man kanske mer extrema resultat om man gör någonting mer extremt. Men det han menar med det här med rimligt kontra rationellt, han tar ett exempel också, att han skriver om feber. Att det var ju, ja, alla vet egentligen att feber är ett bra sätt att motverka infektioner i kroppen. Så egentligen så ska det, är alltså rationellt att vilja ha feber. Men det är inte särskilt rimligt för människor att undvika att ta en Ipren eller Alvedon om man har feber. Och det han kopplar till investeringar då är att det är rationellt rätt att ha en portfölj som är diversifierad. Alltså att du investerar i olika regioner, olika tillgångsslag, olika sektorer, olika typer av aktier. Men däremot det som är rimligt är att ha en strategi som du kan hantera genom alla olika typer av kriser som kan komma. För det som säger mest om din avkastning över tid, menar han då, det är ju din förmåga att hålla dig till din strategi när börsen kraschar.
Mm.
Så även om det kan vara rationellt, han skriver också om ett koncept som heter home bias, och det är ju då vår tendens att investera mer pengar än vi borde i det landet som vi kommer ifrån. Så är du svensk investerare så har du majoriteten av dina pengar i Sverige, men världen är ju väldigt stor och Sverige är en liten marknad, så om du ska kolla på en optimal portfölj så brukar man ändå tycka att, för i teorin så ska du få en bättre riskjusterad avkastning då om du breddar portföljen till resten av världen, så att du tar en större risk och du får inte tillräckligt mycket avkastning om du bara investerar i ett och samma land. Och det är alltså det rationella sättet att tänka, att bredda då portföljen. Men däremot det rimliga sättet då, återigen, det kanske är att om du känner ett större förtroende att investera i Sverige där du känner till bolagen och du känner till ekonomin, och det gör att du faktiskt kan hålla fast vid de här pengarna över tid, ja, men då kanske det är det rimliga sättet för dig att investera.
Mm.
Så jag gillar det, för även om han är ganska, ganska teoretisk av sig och förstår teorin och så är det att han tar det perspektivet att det som är i teorin behöver kanske inte fungera för alla. Och det är kanske inte det som är det viktiga, för någonstans så handlar det om hur mycket pengar du har idag och hur mycket pengar du vill ha i framtiden. Och hur tar du dig då från A till B? Så bästa sättet för dig att göra det är att ha en strategi som passar dig och som du kan hålla fast vid över tid.
Också en sån sak som han tar upp, det är ju det här med att man inte, att inte titta för mycket på historiska skeenden, eller kanske inte lägga för stor vikt vid det, för det har vi väl hela tiden. Man helt naturligt så tittar man liksom på vad som har hänt tidigare, och man och kanske fastnar för liksom highlights och sådana saker. Men hur ska man tänka om framtiden istället?
Ja, jag tycker han tar ett väldigt bra exempel där, för han skriver där att historia inte är en bra guide för framtiden. Och då tar han exemplet att när de byggde kärnkraftverket i Fukushima så byggde man det så att det skulle klara den kraftigaste jordbävningen i historien då. Men det man inte tänkte på var att den kraftigaste jordbävningen inte hade någon föregångare. Det var alltså en unik händelse. Så när man fokuserar mycket på det som har hänt historiskt så antar man att unika händelser bara är en del av historien. Men så är det ju inte. Unika händelser fortsätter att hända hela tiden. Det är ju coronakrisen ett exempel på. Det var ingen som såg det som en av de största riskerna i början av 2020, men det visade sig vara den absolut största risken för börsen. Så det han menar är då att för när man kollar på så här värsta scenarion för en portfölj, så kollar man kanske på den stora depressionen till exempel på 30-talet, eller man kollar på andra världskriget som de här värsta scenarierna. Men de där händelserna hade ju inga föregångare. Så det man istället ska göra, det är ju att alltid ha en portfölj då som så gott det går gör att man är förberedd på det oförutsägbara. Så att du har en portfölj som kan hantera olika kriser. Och det gör du ju oftast då genom att ha en bred portfölj som inte, alltså Om det kommer en kris i någon del av världen till exempel, så kanske du inte vill att hela din portfölj kraschar. Eller om det kommer en kris i en viss typ av bransch, eller om det är så att en viss typ av tillgång som bitcoin då till exempel skulle krascha, ja, då vill du inte att hela din portfölj kraschar. Så om du då breddar portföljen och har lite av varje och inte tar för mycket risk i en aktie eller en tillgång, då kommer du vara mera förberedd på de här oförutsägbara händelserna.
Mm. Ofta när jag läst andra böcker och precis då som den här också, så det kommer ju någonstans ner till det här långsiktiga, sprida sina risker, inte ta för stor risk, ha liksom ett mål med sitt sparande, och tiden är viktig. Det är ganska enkla medel, men ändå görs, ändå behövs det här liksom pratas om hela tiden. Varför gör inte folk bara det här?
Och det är ju det.
Förstår du, det finns ju liksom ett recept. Mm. Så bara nej, det görs på alla, beter sig annorlunda.
Ja, och det var ju det som jag tror Warren Buffett har fått en fråga. Han är ju verkligen receptet på någon som har lyckats extremt bra genom att göra på det sättet. Och han fick frågan, varför är det inte fler som gör som du? Du har ju receptet här. Alltså, är det för enkelt? Så jag menar, ja, folk vill gärna göra det svårt för sig. Och just den här aktivitetsbiasen då, att vi antar hela tiden att vi kommer uppnå mer genom att agera. Det är ju sällan det är så i någon annan del av livet att du bara kan sitta still och inte göra någonting, och så kommer det helt plötsligt hända magiska saker. Men det är ju det som är grejen med ränta på ränta-effekten. Den är verkligen magisk, och den är det över tid, och vi har väldigt svårt att förstå den här exponentiella utvecklingen. Just att Warren Buffetts, alltså 97 av hans 100 miljarder kom efter hans 65:e födelse då. Det är så stora summor, men det är just det här att när ränta byggs på ränta så får det en väldigt stor effekt på slutet av en lång period. Och vi har ju svårt att ta till oss det där.
Mm.
Och sen är det ju just det här med snabba pengar som vi var inne på tidigare. Man vill ju gärna att det ska hända snabbt, och det man måste luta sig tillbaka på där, det är nog att du känner att du ändå har, du har en livsstil som du tycker om och att du inte behöver. Och då får ju de här pengarna som ligger vid sidan av och som byggs upp över tid, det får ju bara vara någonting som kanske, ja, det blir en extra grej som kan få dig att fortsätta ha den här tillvaron som du har idag, och kanske att du utvecklar den över tid då. Alltså att du ökar hur mycket du konsumerar, eller ökar hur stort du bor. Men att det inte ska vara grunden att du behöver de här snabba pengarna för att uppnå någonting. För det där, det kommer ju inte funka ändå. Jag tror att det är något som man skriver också om, att den svåraste färdigheten inom privatekonomi och investeringar, det är att inte få målstolpen att flytta på sig. Han säger att den viktigaste färdigheten är att du inte får den här målsättningen att flytta på sig hela tiden. Så
att du hamnar i Rihanna-facket, att ja, du tjänar så mycket pengar men du bränner dem lika, ja, fort. Liksom.
Och samma sak då, att för om det är så att du försöker uppnå en målsättning genom att arbeta väldigt hårt, och sen då när du har kommit fram till den här målsättningen, det enda du har uppnått då, det är ju mer arbete. För du har bara flyttat fram det, så då skulle du ju inte arbeta från början. Det finns ju ingen logik i det riktigt, för ju mer arbete, det ger bara mer arbete. Om du inte gillar processen, alltså om du inte gillar själva arbetet, då är det ju klart okej. Men just det här att du hela tiden ska försöka flytta fram målstolpen, ha mer och mer och mer också, om du då jämför dig med andra. För det finns alltid någon som har lite mer, det finns alltid någon som har en finare bil, det finns alltid någon som är lite mer förmögen. Så ja, jag ser inte att det är enkelt.
Nej.
men
det är ju spännande just när det ändå någonstans finns ett recept och folk ändå inte gör det. Det kan ju gynna då de som skriver sina böcker, för det verkar behövas. Alltså om folk fortfarande inte, och det kommer ju alltid behövas såklart.
Ja. Sen ska man ju också säga att den stora majoriteten är ju kanske inte så intresserade av investeringar och börsen. Och de har ju ofta kanske något långsiktigt sparande ändå. Så jag tror att de som man hör mest om, och de som hoppar på ett tåg, de har ju kanske något intresse. Så om man ändå kollar på den stora majoriteten, så ligger de nog ganska passiva i någon typ av fond över tid. Men däremot de som, för det finns ju någon skillnad på de här som är extremt aktiva och extremt kunniga, och som faktiskt kan tjäna pengar och tjäna mycket pengar kanske. Och sen då de här som inte är så kunniga men tycker det är lite spännande att hoppa på tåget och gärna vill berika. Och sen så har vi då den här breda massan som har en del fonder och som sitter i dem för att de inte är så intresserade. Så jag tänker, om man kollar på hela befolkningen. Så.
Finns det någon statistik där, siffror?
Jag har faktiskt inte siffror på det. Jag tror säkert att det finns, om man kollar på Sparbarometern av SCB brukar ge ut den. Och sen det finns en del siffror på det där som kommer då och då. Men jag kan nog tänka mig att de flesta som... Alltså den stora majoriteten har ändå, för man är inte så intresserad som man ligger i något långsiktigt. Och sen om man kollar på hela pensionssystemet också, där det ligger väldigt mycket pengar i pensionen på olika sätt. Och det är ju ett så pass långsiktigt sparande att det är väldigt få som går in och petar i det, utan det där får ju växa på.
Finns det några andra särskilda poänger som du tycker är spännande att ta upp från boken?
Alltså det finns extremt mycket i den här boken som är intressant. En sak som jag tycker är bra som han skriver om är ju, och det har vi varit inne på tidigare också, men just det här att du aldrig ska ta risker som är så pass stora att du riskerar att ruinera dig. Så om något har 95% sannolikhet att gå bra, så kommer du troligtvis någon gång under hela din livstid ändå vara med om den här 5%iga nedsidan. Om du då har satsat alla dina pengar på de här 95%, även om sannolikheten är väldigt hög, så är det aldrig värt att satsa så mycket att du ruinerar dig så att du inte kan fortsätta vara med i det här spelet och fortsätta få den här ränta på räntan på dina pengar. Så han har många sådana här små saker. Han pratar om det här med kurssvängningar, att du egentligen inte ska se det som något dåligt. Alltså ofta så ser man kanske att en portfölj går ner i värde, då ser man det som något negativt. Han skriver att man ser det som böter ofta, att det här fick du böter för att du tog risk och investerade på aktiemarknaden, och många kanske tänker att det inte var något för mig då. Men istället ska man se de här svängningarna som en avgift. Det är alltså den avgiften du betalar för att sen kunna få en bra avkastning på dina pengar över tid.
Mm.
Så jag tycker att han tar upp många sådana här små saker där det är saker som man har känt till tidigare, men att han kanske gör någon liten twist på det så och skriver om det på ett minnesvärt sätt.
Ja, men det måste jag säga. Det tycker jag också. Det finns ju en poäng, en helhet i det här.
Mm.
Så att, tankefel och ganska naturliga fallgropar egentligen som man förstår.
Jag tänkte bara en sak till som vi var inne på lite tidigare, men som jag tycker är ganska intressant också med tanke på den tid som vi är i just nu. Och det var ju det här med att styra över sin tid. Men det han skriver om är att medianhemmet i USA, det växte från 91 kvadratmeter 1950 till 226 kvadratmeter 2018. Så genomsnittshemmet i USA har numera då fler badrum än de har bosatta. Men det jag menar är att det som har hänt med vår tid, det ser ju inte ut som framsteg på samma sätt. Och mycket har då att göra med de jobb som vi har idag jämfört med de jobb som vi hade historiskt. För han menar då att förut så var många av jobben inom jordbruk och inom tillverkning eller industri. Och där handlade alltså om jobb där du inte tänkte, alltså du arbetade och ditt arbete syntes. Och det gick att se vad du gjorde, och du gjorde någonting med fysiskt då. Men idag är det omvänt. Så förr var 80% av jobben beroende av din fysiska förmåga. Nu är 80% av jobben beroende av din hjärna. Så om ditt jobb är att bygga bilar finns det inte mycket du kan göra så länge du inte står vid det här löpande bandet. Alltså när dagen är slut så släpper du arbetet och lämnar dina verktyg på fabriken. Men om ditt jobb är att skapa en marknadsföringskampanj så är ju ditt verktyg din hjärna, och din hjärna lämnar du aldrig. Så även om vi kanske jobbar, alltså vi spenderar mindre timmar på kontoret idag än vi gjorde förr, så känns det som att vi jobbar 24-7.
Mm.
Och det där är ju faktiskt det är ju ganska svårt det här, och särskilt i coronatider då när många jobbar hemifrån. Alltså vad är gränsen mellan
arbetet? Intressant. Det är intressant ju, att det är också just kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden. Mm. Och i Sverige det är färre fabriksgolv och tillverkning och sådär, en större majoritet som har tjänster inom tjänstesektorn.
Mm.
Och att det är kopplat till det, att det har faktiskt förändrat ganska mycket. Eller hur?
Ja, och det är ju inte, och då är vi tillbaka till någonstans med mera alltså produktivitet av de här bitarna. Alltså den typen av tankar och den typen av böcker. Alltså dels att försöka få så mycket som möjligt gjort under den tiden då du faktiskt jobbar, så du slipper känna den här stressen att du aldrig kan lämna jobbet. Och då kanske ha tydliga regler för att det är de här timmarna jag jobbar och här ska jag vara väldigt produktiv. Och sen så släppa det. För annars är ju risken att du hela tiden har det här i bakgrunden, att du måste göra det här men du får ingenting gjort. Och istället då för att ta tag i det så blir det kanske att du petar lite i den arbetsuppgiften hela tiden istället för att verkligen sätta dig ner och fokusera. För när du väl stod vid det där löpande bandet så hade du inte så mycket val. Du var tvungen att arbeta i den takten som de här bitarna kom eller de olika delarna till bilen kom.
Nej, men det finns ju säkert en anledning till, eller det ligger något i det här med att under samma tidsperiod som fler och fler har jobbat inom arbeten som har otydligare gränser. Under samma tid har ju också stressen ökat, den psykiska ohälsan och sådär. Det finns ju säkert samband där.
Ja, ja, det är ju så. För jag menar, vi måste ju på något sätt måste vi kunna släppa saker. För även om det inte känns fysiskt att du arbetar så kan det ju vara mer energikrävande att hela tiden behöva sitta och använda hjärnan och fundera över problem, och problemlösning tar mycket energi. Så ja, men det finns ju många andra bra böcker som beskriver också, och där har du haft med många bra i podden också.
Ska vi runda av med några tips?
Jag tycker han har ju en del av de här bra sakerna som han skriver. En sak sån är ju förmögenhet och sakerna du inte ser.
Just det.
Som vi var inne på tidigare. Alltså de här små formuleringarna. Sen har han en annan som är privatekonomi är mer privat än ekonomi. Så jag menar, förmögenhet är sakerna du inte ser. Det handlar ju då om att bygga en förmögenhet. Det handlar inte om att spendera en massa pengar. Privatekonomi är mer privat än ekonomi. Det handlar om att du ska ha en strategi då som passar dig själv. Och en syn på pengar som passar dig själv. Och återigen då det här med rimligt och rationellt. Alltså en rationell strategi kanske inte är rimlig för dig, så du ska ha den där strategin som funkar för dig och som gör att du kan hålla fast vid just dina investeringar över tid. Och allt det här utmynnar ju i det vi har pratat om, att ha ett långsiktigt perspektiv, ha en målsättning som du har satt upp själv och inte sett på andra när du sätter upp dina mål för ditt sparande. Jag tror att de där sakerna, och sen att du sprider dina risker så att du kan klara dig igenom olika typer av kriser och inte sälja på botten av en coronakris.
Kul att ha det här igen.
Kul att vara här igen.
Och var hittar man dig om man lyssnar på det här?
Alltså bäst är nog att Twitter, @rosenstamorman skulle jag säga. Sen har jag ett nyhetsbrev på tankaromaxie.se som kommer ut varje månad, så det kan man gärna prenumerera på också.
Härligt. Tack så mycket.
Tack.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.